Ja, sist vi träffades så talade vi om affären i Strömbacka. Och jag tänkte fortsätta på den här banan och fråga dig om det fanns några ambulerande handelsmän i trakten på din tid.
Det gjorde vi visst. Det kunde komma till avlöningsdagen, som de sa, penningdagen till och med. Det kunde komma sådana här ambulerande affärsmän. De hade korgar till exempel att sälja. De hade kläder, kostymer, och de hade tyger. Och det fanns till och med de som sålde matvaror. Och de där affärsmännen som ambulerade här, de var nog gamla i gården, som de säger. Och de kunde till och med ha, om det inte var kontanthandel, så hade de till och med avbetalningssystem med kända och säkra köpare. Det förekom visst det. Så att de tog emot lite pengar varje avlöning som de kunde betala, och de kunde få en ny kostym. Hösten kunde få en kappa och så vidare. Par skor.
Säg mig, gick de runt i gårdarna eller ställde de upp sina stånd på
De
ett
ställde
speciellt...
upp på gatan i Strömbacka. Centralt där i närheten utav smedjan och kontoret där. Och det visste han sin plats där. På vintertid så skottade de undan där, så att de hade någon som såg till den saken. Men de var mycket betrodda folket här, och det var många som kritiserade eller tog på avbetalning, som man säger. Det förekom länge. Och till och med var det en bagare från Bergsjö, som de kallade för Lillbagaren. Han var liten och behändig. Han bakade bullar och limpor. Han for här varje lördag och sålde. Och en slaktare från Delsbo, det var till och med två slaktare, de for här varje lördag. Och det, när vi kom hit så åkte ju de med hästar, både vinter och sommar. Så det förekom. Men så småningom blev det även biltransport för de nämnda här affärsmännen. Och de där med korgar och kläder och sånt där, de försvann, kan jag säga. Kanske under senare halvan på 30-talet. Då försvann de alldeles. Och affären här gick ju in mer och mer för att hålla i huvudsak vad de behövde, folket. Och det kunde de till och med få beställa då. De till och med kunde ta mått på en kostym efter schablonmässiga uppgifter där som förekommer, och skickade in till firman och fick en kostymkläder. Och även så en kappa åt en hustru, och de köpte till och med hattar och skor framförallt. Det förekom.
I det här sammanhanget tänkte jag fråga om du har hört talas om benämningen sockenlapp.
Ja, var det någonting som samarbetet med fattigvården?
Nej, jag har inte riktigt fått klart för mig vad det var, men jag har hört talas om att det var en vanlig lapp som for omkring och som skulle hållas med mat i gårdarna inom en socken.
Nej.
Nej. Ja, det var det. Om vi skulle fortsätta med, vi talade om sist att vi skulle ta vallonsmidet lite noggrannare. Om du ville berätta lite för mig om det.
Vallonsmidet infördes i Strömbacka här 1828, och det var under Per Adolf Tams ledning, brukspatron. Han blev ägare till Strömbacka 1827 och Hedvigsfors 1828, och han införde vallonsmidet. Tidigare så förekom här tysk smide, och även så fransk kommittésmide. Då begärde han hos vederbörande att få byta ut en del av tysk smide och införa vallonsmide. Och när han fick tillstånd till det, så fick han tillstånd att köpa Dannemora-malmer. Och Dannemora-malmerna, det var huvudsaken ifrån början att allt vad Lonsson järn skulle tillverkas utav Dannemora malm. Och Dannemora gruvor, de har ju sina aner från Gustav Vasas tid. Jag tror 1530 så börjar man med brytningarna i Dannemora gruvor. Och då i första hand så togs ju malmen sedan vallonmetoden infördes här i början på 1600-talet under Gustav II Adolfs tid och drottning Kristinas. De importerade ju införskrev de här vallonerna och de där vallonbrukarna Finspång, Österbygim och Lövsta och Forsmark med flera, de tillkom och de hade ju enbart vallonsmide och det bröts mycket Dannemora malm på den tiden. Och Per Adolf Tham, han hade ju sina försänkningar där borta vid de brukarna där, Österbö och Gimo, och det gjorde det att han hade rätt att få tillgång till Dannemora malmen. Och då började som sagt vallonsmidet här. Om vi ska tala om en vallonhärds utseende. Det finns ju många olika former av härdar. Det finns tysk härdar, fransk comté-härdar, vallonhärdar och lancashire-härdar. Och alla är det olika typer, fast den processen i härdarna är detsamma. Det är ju en oxidationsprocess. Och vallonhärden, den består utav, den är hopsatt av stora järnhällar. Och den har en arbetsöppning fram till där smeden arbetar med sitt spett. Och sen en mindre öppning i härdens bakre del där man tar in gösarna. I vanliga fall har man två gösar i bredd. Och när man fick korta bitar så la man de korta bitarna, vände de tvärs om och la dem emellan gösarna, de stora gösarna. De där gösarna infördes i härden. Ungefär till fokus över forman. På härdens ena sida, det var forman placerad. Det var en kopparforma.
Var det bara en?
Det var en kopparforma. Det fanns ju olika slags härdar. Det fanns tvåformshärdar och enformshärdar inom lancashiresmide. Men väl inte inom vallon. Det var alltid enformshärdar. Och den formen var utav koppar och den var inte vattenkyld som formen är i vanliga fall till fransk comté och till lancashiresmide. Och till och med har det förekommit sen i början på 1830-talet att en patron i Hävla bruk vattenkyld kopparformen till tyskhärden. Det var även en form där, men det var det enda stället i Sverige också. Härden, den bestod som sagt av stora hällar och inuti hade man smältrummet placerat. Och det var klätt inuti med tjocka gjutna hällar, en bottenhälla och formhälla och slagghälla och bakhälla och så vidare. Och det kallas för härdvirke. Genom kopparformen så pressar man in luften. Och den här pressionen var ungefär 20 linjer. Och det var kallbläster som man hade till vallonsmidet. För att när man blåste tackjärnet i masugnen så hade man kallbläster där också. Så tillvida att i vanliga fall under tillverkningen av exporttackjärn, då hade vi bläster som var förvärmd ända upp till 500 grader. Men vid vallontackjärnstillverkning så hade vi kallbläster och den var i vanliga fall 50 grader. Och det var beroende på att man ville inte ha hög temperatur i härden, för att då bands kisel mangan i tackjärnet. Och det ville man inte ha i tackjärnet, för det var trögfärskat som man säger på smidespråket, och det gick ut mycket kol och det tog längre tid att få smälta färdig, och det gick Det gick att bära kol som sagt. Ett väldigt arbete och större avbränning på järnet där, tackjärnet. Vallonjösarna, de var gjutna i en cirkelsektor, cirka 5 meter långa. Och de vägde mellan 800 och kanske upp till 1000 kilogram. De där gösarna, de transporterades upp i gösbacken. Och gösbacken, den var i vanliga fall sluttande. För att smedjan låg ju djupt. Och när man tog in dessa vallongösar så hade man en kran och lyfte dem med till själva gösgången, och det var ett lutande plan. Det var klätt med plankor, och det rullade man in gösarna. Man la upp gösarna på trärullar som var ungefär 6 tum i diametern. Och det var hål borrade i ändarna på de där rullarna som man kunde med spetsen sätta i och hjälpa rulla fram då gösarna till Härnös öppning. De där rullarna kallas för kovalt på vallonspråket. Vid nedsmältning av gösarna då, så kan man säga att man kan dela upp det i flera perioder. Vi kan säga att vi har första perioden att gösarna var sända varma. Vi kan gå utifrån att vi har gjort en smälta och vi tar in gösar som är varma på ändan då. Man tar in dem och samtidigt då så öser man in kol över gösarna. Man gör rent på väggarna och så tar man in gösarna och så öser man färska kol över och sätter på full bläster i härden. Och då börjar gösarna att smälta fort nog, och när de ligger över forman så blir det en smältfokus där, och det gör att tackjärnet, det smälts och droppar ner ständigt under själva tillverkningen av smältan. Period 2, vi kan säga att här görs rent framför smältan. Och härn ställdes, som det heter på smedspråket. Perioden 3. Gösarna täckes med kol, varpå kallblästen släpps på, och man har ett visst tryck på blästen där. Genom att gösarna är varma börjar tackjärnet avsmältning omedelbart, och genom fokus droppas ned till härnens botten. Nummer 4, den perioden, smeden går in nu för att bryta upp slagg från härdens botten som fortgår till slaggen är vit och kvick. Och det ser de på spetsändan. Hur det står till, det är smedens skicklighet, och så kan han med tillhjälp av slaggen och om det gnistrar utav slaggen och järnen som man har på spetsändan då vet han hur långt färskningen för sig gått, och därefter arbetar han, och då börjar han med en period som kallas för färskbrytningen. Och det går så till att efter flitig avsmältning av gösarna börjar smeden färskbrytningen med spets som pågår till järnet är riktigt färskt. Om slaggen visar sig hård och trög efter botten, då fortsätter sprytningen till man är säker om att man har kvick slagg på spetsändan, och det kallas för stöpjärn på smedspråket. För det sjätte, under färskbrytningen uppstår små färskor i härden som noggrant krokas fram till formans smältfokus för att nedsmältas på nytt. Det blir små rusor, som små slaggrusor, ser nästan ut som sjö- och myrmalm. Det bildas när det är opöligt under det färskjärnet färska då. Och då får man med krokar dra in dem ifrån alla håll i härden och få dem för nedsmältning. Så snart alla små färskorna är nedsmälta på nytt och smältan är färdig, då bryter man upp smältan och upp på själva ytan där så ligger det både slagg flytande och även träkol, och då vänder man färsksidan emot blästern och blåser ren smältan. Sedan tar man bort smältan. Det här tar en tid, ungefär 55 och 60 minuter att göra smältan. Och när den är färdig så tar man ur smältan och man för den till mumlingshammaren och slår ihop smältan där, och sedan så med tillhjälp av huggjärn så hugger man sönder det stora smältstycket där till mindre smältstycken, så man får in i vellugn till vällning, för att sedan under lufthammare eller träskafthammare som var förr i tiden räcka ut dessa smältstycken till sångjärn. Det tog, som jag nämnde, ungefär 55 till 60 minuter, och en smälta vägde i vanliga fall 80 och 85 kilo. Och man högg för det mesta smältan i tre delar. Man fick smältstycken på 25 kilo, och med den avbrända som blev i vällugnen så kunde man få sådär en 20, 22, 23 kilo rent sångjärn då, sedan man har huggit bort avhuggna på ändan och gjort ändarna rena och stämplat dem.
Kan du berätta någonting om vilken personal som behövdes i en vallonsmedja? Vad de hade för namn och vad
Vi
de hette?
hade mästare och Sven. Det vill säga, mästaren, han var ansvarig för härden. Han fick ställa härden på lördagarna. Om det vart ogång och något fel på formaren, då var det han som svarade för att slå igen härden och ställa den på nytt under arbetets gång, under skiftet. Och så hade han en hjälpare, och den kallas för Sven. Mäster Sven. De två hjälptes åt med spettet att arbeta under smältgöringen.
Båda två.
Båda två. Så hade man en som drog kol ifrån kolhuset. Det hade att rissla sybben ifrån kolerna, skjuta in den på, ändra hade de sådana hemgjorda såll som de gjorde utav granvirar, eller också hade de några trälådor med handtag på som de körde in. Och så vaskade de kolorna. Då hade de en vasklåda som var nedsänkt i marken, och det var alltid rinnande vatten i denna vasklåda. Den kanske var en 7-8 decimeter djup och kanske en meter i fyrkant, och med avtappning där. Och den där vaskningen utav kolorna, det var för att få bort sand och stenar som fanns tillsammans med kolen. Och det ville man inte ha in i härden, för att om man fick in en sten i härden, den smälte inte på samma sätt som tackjärnet och slaggen där, utan då var det någon grå, seg massa, nästan glasliknande, och det kunde lägga sig. Låt säga att det kom en sån där sten upp i färskan där, då kunde man rent av få en sten mitt inne i smältan. När man slog ihop smältan och gjorde smältstycken, då kunde en sån där sten större eller mindre ligga inne i ett smältstycke sen det blev avhugget till mindre för uträkning. Och när man då välde stycket och räckte ut det, då tog det inte väl. då vände det inte in i svältstycket. Utan den där sega massan där, den fanns ingen väldbarhet i, utan det kunde göra det att stångjärnet klöv sig, och det blev två halvor, så att man kunde klyva sig en färdig ballonstång då. Och då fick man hugga bort det och skrota ner det, för det gick inte att sälja sådant. Och det var ofantligt viktigt med att vaska skålen. Hopslagning med mumlingshammaren, det gjorde smederna själva. Så att när smederna tar ju fram smältan dit, då slog han ihop den. Och hade han duktig mästersvän, då kunde den få göra det också. Och i vanliga fall så hade ju duktiga sådana som de kunde ta hand om härden om det behövdes, och fick göra det också, för att var och en som var mästersvän ville ju bli smed, och det gjorde det att de kunde vara lika skickliga som smeden så småningom. Och det gjorde det att ibland kunde mästaren slå ihop smältan själv, och då ställde mästersvännen härden, eller också tvärsom.
Var det mästaren som avlönade den här mästersvännen också, eller var han anställd av bolaget?
Långt tidigare så var det så att han hade smeden inmätning av träkol. De hade kolhuset uppdelade i olika fack, och då fick de till sig mätt kol som kolmottagaren förde på, låt säga, fack 1, fack 2, fack 3 och så vidare. Och de fick även tills invägt ett visst tackjärn, visst kanske till tackjärn. Och utav dessa kol och detta tackjärn så skulle de framställa det mesta möjliga färgsånger.
Mm.
Det var beroende på smedens skicklighet om han kunde spara kol. Det berodde på smedens skicklighet att ställa härden och sköta arbetet i härden, nedsmältningen och färskningen, att det gick kvickt, att han kunde se på slaggen hur nedsmältningen har pågått och hur slaggen såg ut. Det berodde alldeles på smedens skicklighet hur mycket han kunde få ut utav dessa kol och järn. Och var han en duktig smed, då fick han så kallat överkol, och han fick överjärn. Och det betalas ganska bra utav brukspatronerna förr i tiden för överjärn och överkol. Det var egentligen det de skulle leva på. Men på senare tid, det har nog inte förekommit kan jag säga på 1900-talet, utan då hade smeden betalt för sig och mästersvännen hade betalt för sig. De hade ett pris per deciton. Pris fastställt på smeden, pris fastställt på mästersvännen, ett på kolskjutaren och de hade även en synare som synade allt järn. Den hade inte tomlön, utan den arbetade på timpenning, på dagarbete. Men de där gubbarna, de hade som sagt var ett visst pris fastställt på färdigt smältstycke, tillverkning, och på färdigt stångjärn. Så det berodde på hur mycket de gjorde. När man räckte stångjärnet, då hade de ju betalt för ton, eller deciton, för själva uträkningen där. Så att själva smältningen utav tackjärnet, det var ett pris, och det var ett yrke, ett jobb. Att räcka ut stångjärnet, det var ett annat yrke.
Mm.
Långt tillbaka, innan de införde vällugnarna, då gjorde de så att samtidigt som de började att smälta ner tackjärnet i härden, så hade de på sidan ett svältstycke och välde det samtidigt i härden. Men det är långt tillbaka. Det har inte förekommit under min tid. Utan det har varit en forma, och det har varit en vällung som tog hand om själva vändningen utav svetscykeln.
Vilka arbetstider hade den här mästaren och hans vän?
Förr i tiden, det var före min tid, så började det nog klockan 6 och 8 på söndagskvällarna. Och det pågick sedan i omkring 5 timmars skift hela veckan till lördagsmiddagen.
Hur många smältor hann de göra på ett sånt här skift?
Ja, om vi säger att de kunde göra 5 smältor om det var en 50 minuter på varje skift då. När det blev lördagen, då fick de se till att härden östes ut fort. Och de kunde även slänga in en vattskopa för att kyla av. De spetade ner slaggen på väggarna och gjorde rent. Och sedan skulle härden ställas utav mästaren på söndag. Då var det ju sällskap av mästare och Sven. Och då kunde man byta om kanske i botten, eller man kan byta om blåsväg eller någonting sånt där. Och under veckan då så har naturligtvis, de hade ställredskap, de hade ställbågar, de hade vattpass. Och de hade vissa lutningar på botten och på askväggen och på blåsväggen och på bakhärden. Och den skulle nästan ställas lite diagonal så att inte härden var alldeles i vinkel, utan man ska inte tala om att blästen snor runt i en fyrkantig järngryta, men faktum är det att de fick ställa härden så med vissa lutningar så att blästen snodde runt i härden fast den var fyrkantig och svepte upp in under gösarna ständigt. Det var finessen hos smeden att kunna ställa härden på lämpligaste sätt. Och det fanns många regler för ställning. Jag har papper på till exempel en ställmetod i Österby, en ställningsbestämmelse i Forsbergsbruk och Söderforsbruk och så vidare. Så att de hade lite olika. Men detta berodde nog på att smederna var olika skickliga och kunde iaktta härdens gång efter en viss ställning. De bokförde på söndagarna hur de ställde då. Och var en på sitt sätt. Och i den form som i den form man kunde se att härden arbetade under kommande vecka då, så kunde de se att någonting inte var riktigt, utan då kunde de ändra någon grad på den ena eller den andra hällan. Så det var en praktik hos smederna. De som var intresserade och ville komma fram och ville vara duktiga smeder, så gick det till på det viset.
Fick de extra betalt för att de ställde härden på fritid?
De hade visst betalt för det. Det var ett prisbrev. Jag har ju de där priserna, men kan jag inte säga hur mycket det var. Men i alla fall, de hade särskilt för ställningen.
Så tänkte jag fråga, vi sa att de arbetar mästaren och svennen här i 5 timmars skift.
Ja.
Så nästa skift kom det då en annan mästare och sven. Så att de var 2 man på varje skift.
Då vilade de andra.
Då var det 2 mästare för varje härd alltså.
Ja, det var det.
Jaha.
Och då på dagen då kunde de gå hem. De gick i sin långa skjorta och träskor hem då och kanske fick mat och kaffe. Men när de kom ner på kvällsskiftet då hade de matsäck och kaffe med sig. Och då bodde de i Labbö. Och det hade varit en sina sängar. Och där låg de och vilade. Just den 5 timmar så gick de in och vilade sig där, sov då och väckte så av det avgående skiftet då för att ta vid då. Och det gick så ifrån söndag kväll 6 kanske var framflyttat till 8 så småningom och till lördag middag. Det gick en gång. Jag tror de gjorde 67 timmar i veckan, smedde de på den tiden.
Jaha. När du kom till Strömbacka, då var ju 8-timmarsdagen införd redan.
Ja, det
Hur den
men,
skiftgång hade de då där uppe i vallonsmedjan?
ja, då började de på måndagsmorgon klockan 6.
Ja.
Och då arbetade vi 8 timmar.
Och så hade de tre skiftlag då.
Ja, det var 3 skiftlag. Så att det var helt annorlunda. Och järnsynaren, han som blev på de olika skiftena, det synade han. Han hade bockar och lopp varje stång. Och han hade tolk. En tolk för bredden, en tolk för tjockleken. Och han skulle se att det inte var flagigt. Det kunde bli väldigt dåligt att bli flagor på. Det mejslade han bort i den mån det gick och hamrade till. Om stängerna var krokiga, väldigt krokiga, då fick de dem tillbaka och värma och räta. De skulle vara raka, för de lades upp i stora kistor, 25 tons högar och 50 ton och 100 ton. Allt var engelskt mått på utsmidet och torken, och vikten var engelskt mått också. Och den där järnsynaren, han kunde vara besvärlig ibland. Han kunde vara kinkig, och många fall så kunde ju få hugga av stängerna, att det var trasiga i ändan, och stämpla om dem. För när de räknade ju stångjärnet då, så det var under själva räkningen så var det en bällare och en bakvärmare, som de kallade. Bakvärmaren hade att förse, chargera här nopödet med spetscykeln och mata fram det till själva vällrummet. Och där stod vällan där och sköt om gasen, och när i den mån de räckte ut spetscyklarna så hade han färdig att dra fram där. Och då var smeden, då tog han stycket i sin tång och räckte ut det, som de säger, en kolv. De hade tången i ena ändan då, och då smidde de så nära tången som möjligt och formade stången. Och då hade en pojke som reglerade hammaren, och han hade en tolk i sin hand ständigt. Och under det han räckte stången, och den var på att bli färdig, så när smeden kantade den, ställde på kant, och skulle han vara med och tolka. Så smeden såg hur det såg ut, och när han planade, då skulle han på med tolken där, för att se att bredden var tillräcklig. Och det var ju engelskt mått. Det var 3 1/5 åttondelar, och under ett nos var det mycket. Det var ganska noga med de måttna där, så att om stängerna var en halv tum, så fick de tillbaka. De fick hugga sönder dem, och det tog han inte emot, synaren, utan det fick gå tillbaka, och det skulle vara så också. Det var noga med att syna vallonjärnet, och det fick inte vara något slarv, inte. Jag vet bara en reklamation under min tid, och då på ett eller annat sätt har det kommit in en sten i en smälta, och den har klivit sig. Den var, ja, som man lägger ihop 2 stycken brädor. Men den var hel i kanterna ändå, man såg inte det. Men när det klippte, så då ramlade mjöl ur sången. Och det var som jag nämnde om det där, det sega slaggen som blev då, som inte tog vändning. Annars hade vi en reklamation. Det kunde hända att någon stång kunde bli rostig, och det klagar de på. Det vill de inte ha.
Säg, de här karlarna som arbetar med räkningen, var det samma under din tid med en vällare, en bakvärmare och en räckare?
Ja, det moderniserades median 1918 här. Då lades nederhammaren och mellanhammaren ner, och då moderniserades överhammaren. Då tog man bort alla träskafthammare där, som de haft som räckhammare förut, och satt in 2 lufthammare. Men mumlingshammaren, den drevs med ett stort vattenhjul på 3,5 meter, och det står ju kvar fortfarande där uppe som museiföremål. Men då ersattes dessa gamla träskafthammare med lufthammare.
De här räckarna, vilken arbetstid hade de?
Ja, samma tid då. Om vi säger att de börjar på måndag morgon klockan 6 i smälthärden, så börjar de i räckhärden, Vellung där, och räckningen. Men då fick den som var vällare, han fick vara ute 2 timmar tidigare och elda på i vällugnen. Så att när skiftet började klockan 6, då skulle det vara varmt i härden, om inte precis välvärme. Jag nämnde om kolvarna, att de räckte smältstycken så nära tången som möjligt. Då blev det en klump kvar där som var kanske 4 tum i fyrkant. Och de där ändarna skulle ju räckas ut sedan. Då, när han som var väldare, när han började då att elda på klockan 4 på morgonen, då plockade han in alla luckorna fulla i vällugn med sådana här kolvar. Och under hela tiden han eldade på, och så förvärmdes ju dessa kolvar. Och det är till märke att de var välda förut. När man tog ut ett smältstycke som var välvarmt, då slog de ihop det under hammaren, hela stycket, så att det tog vällning. Så att den vällning som fanns i första ändan där de räckte ut stången till kolv, den var gjord här. Så att de behövde inte välla kolven, inte. Den var välld förut. Utan det var bara huvudsaken att den var varm, riktigt varm, så de kunde svida ut den. Och när de hade kanske en 90-95-100 stycken kolvar, då när de har räckt ut dem att börja med, då var det välvärme i vällugnen, och då kunde man börja på att dra smältstyckena för ny period då.
De som arbetade med räckningen, var de också klädda i sån här lång skjorta?
Nej,
Det var de inte.
nej. De hade skjortan och byxorna, och så hade de en förskinn som gick nästan runt om dem. De hade ju till exempel tången, när de stod framåtlutade kan man säga att tången vilade på högra eller vänstra benet, på förskinnet då, om de var högerhänta eller vänsterhänta då när de smidde. Den som var högerhänt, den hade högra handen längst in på tången. Och då vilade den där på själva förskinnet på låret här när de smidde då. Så att dels för att inte bränna upp byxorna, och dels för att inte slita ut byxorna med tången där, genom att det vilade emot låret, så hade de förskinn. Och det ska du få se, det finns det förskinn, hänger ett där uppe, så ska du se hur det såg ut. Och det gick en grimma om halsen på dem. Och så var det ett bälte om livet med det mässings, ja, som det mässingsspände i, mitt på ryggen där. Och det var rätt så stort, det gick ganska långt ner på smalbenen på dem, för att när de tog ut välvarma smällcykeln och hammaren slog till, så det var en förfärlig sprut kring dem.
Smältarna, hade de också förskinn?
Ja, det hade de. Det hade de under min tid. Men före min tid, så hade de långskjortor. Jag har fotografi på gamla smeder 1880-talet, och då hade de vita skjortor. Men underligt nog, under min tid, då var det borttaget, så att då hade de byxorna och skjortan.
Och skinnet då framför.
Ja, de hade sina skjortor kvar, men de hade gått ifrån det då.
Jaha.
Beroende på, det vet jag inte. Men förr i tid då, när de hade sina skjortor, då gick de hem mitt på dagen, på sommaren, i bara skjortan och träskorna.
Vallonsmederna hade då detta förskinn, men Lancashiresmederna har ju inte haft det. Vad beror det på då?
Det var nog varmare i Lancashire här. Det var större påsättning där och två former. Mycket större arbetsöppning och var mycket större utstrålning av värmen där.
Så de kunde inte ha det, menar
du? De kunde nog inte ha det på annat sätt, för jag har aldrig sett att några lankagersmedel har haft byxorna och skjortan. Utan de har alltid varit klädda i skjorta. Och under min tid här, sen vi införde lankagersmedlet 1944, då fanns det inte vita skjortor. Utan då köpte jag hem en blå väv, en blå stark, tätt vävd och starkt, som de fick köpa till inköpspriset, och då sydde de den här skjortan själva. Och de var långa som vanliga vita lärvskjortor. Så våra smeder här som lankagersmed, de hade långa blå skjortor. Det har jag också fotografier på förresten.
Höll bolaget med tvätt åt dem då?
Här sätter de själva.
Jaha.
Fick de göra. Vi hade långt tillbaka, så på labbet där, det var jordgolv i labbet där, och det stod sängarna där, var en hade sin säng. Men under min tid så moderniseras labbet då 1918, så vi byggde badinrättning med ett badkar, och det var dusch. Och det var ett tvättställ, så det kunde gå in och tvätta sig och duscha sig när de ville på dagen mellan svälterna. Och på labbe, det flyttade vi upp på över avdelningen, och det hade vi väldigt förnämligt. Det hade de fina stolar och fina sängar, och det hade de bord och elektriska plattor. De kunde koka sitt kaffe. Och det var ju de som bodde lite längre ifrån, som vi till och med hämtade med bilar till skiftena. Det var smeder som bodde här nere, en halv mil väl. Och det var smeder som bodde i Fris på en halv mil ungefär. Och då hade vi en sån där små landdrover som det gick några gubbar i. Då får vi hämta dem, för att det var inte smeder, och vi var rädda om dem. Och då ville de inte bo på labbe heller på nätterna, utan då skjutsade vi hem dem. Det var det mer trevligt för dem. Annars fanns det, var smed hade en säng där. Så att om det var oväder till exempel, om det var kallt och de slutade klockan 10 på kvällen, då kunde det hända att de stannade kvar ändå på natten. Men om de inte ville göra det, då skjutsade vi hem dem och hämtade klockan 6 på morgonen.
Användes labbe ända till 1953 då smedjan lades ner?
Om vi använde det?
Ja, till övernattning ibland, menar jag, och till mat och vila.
Jaha, det gjorde vi.
Jaha.
Det gjorde vi. Vi hade möjligheten till det. Det stod kvar där, när jag lämnade så stod det kvar alldeles fullkomligt. Men det resportet tycker jag var synd att det kom bort i alla fall. För att det var väldigt trevligt det där. Nej, de hade väldigt bekvämt. Men långt tillbaka, för att kunna bada, då hade de, jag vet, de hade en stor träbassäng som de tappade vatten i, och det kunde de lägga i svältcykeln och värma upp badet på det sättet. Och kunde de tvätta sig flera cykeln i det förstås. Tvätta av sig det mesta, och sen fick de ju göra om den när de kom hem sedan. Men, och då hade de alltid kläder med sig vid sista skiftet. Så det bytte om då, så de kom inte hem med den värsta smutsen inte, och det var ju bra för hustrun.
Mm. Ja, jag tänkte vi skulle tala en liten stund om en annan arbetskategori också, och det är arrendatorerna.
Arrendatorerna, de kallas ju vanligt fall för kolare. Arrendatorerna, de kom till på senare år, kallas för det. Vi hade en arrendator i Strömbacka jordbruk, den kallas för arrendator, och även så i Movikens jordbruk, det kallas för en arrendator. Annars så var det ju benämningen kolare på dem.
Jaså?
Ja, men bägge delarna.
Mm.
De hade kontrakt att de skulle kolla vissa antal miler per år. Och de hade från fanns så små ställen som på 8, 9, 10, 12 ända till 15, 16 tunnland. Det fanns något hemma ända på 20 tunnland. Och det var nog duktiga karar som var skickade för större jordbruk. Och då hade vi i allmänhet 2 hästar. Och då hade någon hjälp som körde timmer på vintertid. Dessa hade sina kontrakt med bruket. Och det bestod närmast i att göra så och så många miler. Då skulle de högg ju inte kolben själva, utan det gjorde ju skogsarbetare. Och sedan fick de utav närmaste skoaktare fick de order om att inom hans område och viss rajong fick de tilldelat kolved för en eller flera miler. Hade far och son, far och 2 söner så kunde han göra 2-3 miler, kanske 4 med. Och då hade de ett visst pris för inkörning. De hade säkert betalt för att tillreda en kolbotten. De hade säkert betalt för det. Och det kunde hända att de fick göra en ny kolbotten. Och det var mycket arbete att ta på stenar och jämna till. Den kolbotten skulle alltid vara plan. Och då kunde de få köra stubb från nedlagda kolbottnar. Där man kolat en viss rajong så att det förekom det. Det var för långt att köra dit. Då kunde de köra stubben. Släpade, då hade de kälkar med 4 stakar på dem. Det var utav trä. Och då lade de på bräder där och öst i stubben och körde från den ena nedlagda kolbotten till den nya. Då hade de satt ett visst pris för kolningen per hektoliter eller stigar, räknas med hektoliter. Och om de körde fram kolorna själva, då hade de ett visst pris på det. Och det var i vanliga fall kilometerpris eftersom vägarna var. Och det kunde hända till och med att det var olika pris på transporterna. De kunde ha vägar över sjöarna. Och det förekom det ofta med snöstorm. Om de plogade, då fick de hålla basvägarna själva. Om de plogade kanske på morgon och skulle fara fram till bruket med en fora, så när de kom igen så var det jämstruket där igen. Och det kunde hända att vattenståndet sänkte sig och det kunde bli stöp snö i vägarna. Och det var ganska besvärligt ibland. Men det hade de sagt var olika pris för framkörningen beroende på basvägens beskaffenhet och längden då.
Och resten av året, de skötte naturligtvis sitt jordbruk på vår och sommar.
Det gjorde
tidvis.
De.
Men de var väl anställda av bolaget för hela året, eller hur?
Ja, det var de. Och de arbetade fritt sedan. De skötte ju framförallt sitt jordbruk. De skulle göra stängningar kring sina beteshagar och de skulle. De kanske odlade lite jord och de skulle så och sätta, det skulle rensas och potatisen skulle ådras och så vidare och så vidare. Så kom plotten då strax efter midsommar och det tog ju det ett par veckor. Skulle det köras in förr eller senare beroende på väder och vind. Sedan hade ju sin skörd. Men de kunde även, de som var flitiga, så kunde ju åta sig kolbehuggningar.
Hur hade de där ekonomiskt kolarna, tror du?
Ja, då hade de gott sällt dem.
Jaså?
Ja, det hade de. Duktiga kolar, de hade gott sällt dem. De slutade gamla under min tid i alla fall, så hade de lite pengar på banken. Och det fanns ju olika där också, naturligtvis. Det kunde förekomma sjukdomsfall och det berodde mycket på en duktig hustru också med hjälp att sköta ladugården. Och jag kan säga att i regel så var det individuellt på deras intresse och arbetsförmåga och lust att känslan av att vilja klara sig.
Ja, just det. Efter vad jag har förstått så måste ju ändå det största flertalet arbetare ha varit skogsarbetare här.
Hittills, det har varit. Så det kolades ju många, många tusen stiga kol här och det var ofantligt mycket skogsarbete här. Jag tror det var en 140 arrendatorer och skogsarbetarbostäder när jag kom hit. Jag tror jag har namn och nummer på varenda en som bodde där. Och jag har namn och nummer på varenda en som bodde i gårdarna på bruken också. Jag känner till. Men de avkortade där sedan lite undan för undan och la ner en del skogsbostäder för att det moderniserades med redskaper för en skogshuggare. Det vart lämpligare, lättare och finare yxor, finare sågar med till och med en liten hjälpsågar, en fjäder som de kunde ha till hjälp att dra tillbaka sågen. Och de hade moderniserade släpkälkar, till och med utav järn, för att släpa fram timmer och till basvägarna. Och sedan kom ju motorsågarna och så var det bättre med vägar. Dessutom så fick de gå in för att modernisera kojorna. Förr i tiden hade de mycket enkla kojor när folk låg till skogen. De hade matsäck med sig och de kunde vara på 10-12 stycken bodde i en koja. Och de skulle laga mat själva då. Det är Fabrik Hultberg på Strömbacka, jag vet inte om du träffar honom. Han och så skogschefen Tiersson, de konstruerade en kolkoja som var monterbar. Skruvas ihop och det var gjorda i flaka spår i själva grundplankorna. Spår att sätta ner tappar där och resa upp de där väggarna och skruva ihop dem så det blir täta. Och sedan hade de tagit konstruktion så tillverkade att de kunde lägga på taken där. Och den där kunde man flytta. Och den gjordes till och med kojor som det var medaren under. Så att de kunde sätta för ett par hästar och förflytta den till nästa skifte, ett annat år och så vidare. Allt detta gjorde att med kojor och så där och lämpliga vägar så kunde de avkorta manskapen. De behövde inte ha så många. De kunde prestera mera. Kom motorsågarna så småningom, det gjorde mycket till det. Och då hade de motorsågarna, vet den första här, vi hade en vagn. Det var en gängmästare och jag, vi höll på med att konstruera en vagn som man kunde kroka fast efter cykel och ställa motorsågen på för att slippa bära den. Och då på sommartid och på höst då cyklade de och hade den med sig då. Och det var väldigt fördel. Jag menar alla sådana saker, en förbättrad markspade till exempel, en lättare och smidigare yxa. Smidigare skaft på en yxa som höll och skaft på ett barkjärn. Och de ordnade med slipstenar så de kunde slipa. Och det ordnas i dessa kojor med torkrum så de kunde torka sina kläder. Det var en kamin som röret gick ett rörsystem genom kojan som avgav värme då. Och det var ju en förfärlig fördel för dem. Och mycket bättre stall. Och till och med körredskapen moderniseras. Lättare och smidiga körredskap. Allt detta gjorde att de kunde dra in på antalet skogsarbetare. Och en annan sak som gjorde offentligt mycket till, det var ju förbättrade vägar.
Mm.
Dels cykelvägar och dels att de plogas på vintern, så att när de skulle dit så kunde ju komma fram mycket behändiga. Och så gjordes det plogar vid bruket här som de fick ta med sig. I många fall fick de virke med sig att göra små plogar, kanske som var på 1,5 meters bredd. Det fick de virke med sig och då kunde spika upp en plog. Om de körde sönder den så hade de sån där material med sig så de kunde spika upp en sån där sak själva. För övrigt så gjorde vi plogar och de fick hämta och ta med sig då. Och allt sånt där små saker så bidrog det till att det var lättare för folk. De kunde tillverka mera. De orkade med bättre och hade inte så långa vägar att förflytta sig och så vidare. Så att kontentan av det hela, det var det att de kunde minska antalet skogsarbetare.
Mm. Fanns det arbete hela året runt för en skogsarbetare?
Det var arbete året om, för att på våren, när timmerridningen var slut, det kunde ju bli en kanske någon veckas uppehåll. Det berodde alldeles på väder och vind, hur snön smälte och så vidare. Då förr i tiden så, när de högg kol vid avverkade, så var det mycket sådana här toppändar på skogen. Och det skulle kvistas upp och det skulle huggas kol vid utav då. Då berodde det mycket på, en på sörsidan och norrsidan på höjder och sådär, hur våren gestaltade sig. Och då kunde de komma fortare igång med skogsarbetet vissa år än andra. Men det var alltid på våren någon veckas uppehåll. För arrendatorerna gjorde väl inte så mycket, för de hade mycket arbete hemma. De skulle till exempel vea, de skulle hugga ved, kanske gjorde de med en 50-60 kubikmeter ved, och då skulle de i skogen, det fick de efter utstämpling av skogvakten, det fick de ta hem fritt, fick de fälla och kvista och ta hem själva. Ja, då skulle köras hem och så skulle kapas och det skulle klyvas och det skulle torkas och läggas in. Så för en arrendator så kan jag då säga att det alls inte det var någon lucka som att de kunde betraktas som arbetslösa inte.
Nej.
Men för en skogsarbetare då återigen, då som jag nämnde, beroende på väder och vind. Men fort de kunde komma igång så började de att ta reda på varje skifte där de avverkar vintern. Ta rätt på dessa toppändar och kvistar dem och kapar dem och lägga upp dem i klyk eller res som de kallar det. Och då visste skogsarbetaren var de hade kolmilerna eller var de skulle placera kolmilerna eller var det fanns en kolbotten. Och då gjorde man alltid så att de vände ändan emot det, så att de hade lättare, när hästen kom in till så behövde inte och lasta på bak fram inte, utan då körde fram hästen här och den där reset där låg med vägen där. Ja, det var en det var kutym att arbeta på det sättet.
Jaha.
Då höjde de kolved och hela sommaren och massaved, det de kunde göra massaved utav dessa toppar, de tog ju i vanliga fall ut timret och mycket riktigt kolved, men så var det mer och mer i behov av massaved till fabrikerna i Iggesund. Dels fura och dels gran. Och det gjorde det att de gick ner med toppdiametern på massaveden mer och mer. Och det gjorde det att de fick mindre och mindre tillgång till kolved utav toppändar. Och det renderade i att få den kolved som var beräknad, så fick de fälla. och göra kolvete av det, och det var ju efter utsämt utav skogvaktaren. Nu är jag ingen skogsman, ingen skogvaktare, men jag vet hur det har gått till i alla fall. Så
ja.
Att om jag skulle berätta någonting som är felaktigt här, så får vi ta det i en parentes. Men jag tror att det är ganska riktigt som jag säger.
De hade alltså inte fällt till kolv tidigare, utan det var vad som blev över.
Det är det som blev över tidigare. Ja. Och det är det som beror på att Strömbacka bruk hade så välskötta skogar. Att de hade dels avverkat kolved direkt. Det kunde ju bero på om det var mycket snårig skog som de kom in i. Det förekom nog kanske, kan jag säga, alla tider att de fick hugga och röja i snåriga skogar. Så det har nog inte varit enbart kolvedshuggning utav toppennarna, utan om man tänker sig att det kommer skogsskifte som inte har varit någon huggning i kanske på 15-20 år, så förstår man att då hade växt upp små skog så mycket. Så att för att få det kultur på skogen där, så fick det ju även det gå in för att hugga ren kolved.
Ja.
Så den har förekommit bägge delarna i Strömbacka skogarna. Men till största delen så var det ju toppändarna här. Och riset det fick förr i tiden ligga och ruttna upp. Men på senare år med den modernare skogsdrift och moderna jägmästare, så brände de, gjorde så kallade hyggesbränningar. Och det fick de ta på våren så fort som möjligt då, för att det inte skulle vara fara för skogsel. Men det hände att det kunde bli skogsel också. Om inte genom oförsiktighet, utan kanske väder och vind verkar åt det hållet att det blir storm och kunde blåsa upp och så vidare. Men jag vet inte att det var några direkta stora skador på det inte.
Hade ni någon bevakning för skogseld under heta somrar?
Det fanns, om man säger här början på 30-talet, så byggdes det så kallas bevakningstorn.
Ja.
Och de sattes upp på de högsta bergen här. Och det borrade de, om det var berg, borrade ner grova stenar där och reste upp och byggde upp dessa torn med trappor till. Och då hade de ett litet hus, ett rum på där med fönster runt omkring, och där hade de ett bord mitt på golvet, och det var en stor skala. Det var först en karta, och sedan var det en skala, och så var det en visare. Så att den där kartan här, om de då såg att det gick upp en eld, en skogsbrand på stället, då kunde de vrida den där visaren. Det var nästan en hel meter lång, och då kunde de rikta in, och så hade de man säger instrument för avståndsbedömning, och då kunde de med tillhjälp utav denna gradering kunde kika fästen, och sen ringde de till brukarna och sa att antagligen på den och den punkten så brinner det.
Jaha.
Jag vet ett berg här som ligger bortom Strömbacka här, det heter visst Gulås, det hade mitt brandtorn. Och jag vet en gång så ringde de till Liggesund och sa att det brinner där, och det var bara några kilometer utanför Liggesund när man far härifrån.
Det såg de ända dit.
Ja, det såg de dit. Och det hade vi inte en aning om det då på Iggesund, alltså brand. Det var en eftermiddag. De kunde se det med tillhjälp av den där skalan här som gick i den linjen. och med kikare och avståndsbedömning så kunde de säga att det brinner där och där, och det stämde. Jag menar, det är ett bevis på hur det gick till. Men jag känner till att de kunde bestämma det ganska nära.
Jaha.
Och det var ju ofantligt bra, för då hade de telefon dit. De hade telefon från Arland där till Strömbacka kontor här, till växeln förstås, så att de kunde nå alla brukarna, nå alla telefoner omkring de som närmast då. Det var en skovaktare, han fick i första hand meddelande om att det var skogseld på hans område. Och det gick ju runt där, det var mycket, mycket noggrann. Det hade många sådana där torn runt om här i bergen. Men sen lade de ner dem, och nu har de skogsredsbevakning med flygplan.
Jaha.
Och de flyger här vissa tider och beroende på väder och vind. Det ser man ofta att de kommer smygande här då, och det är ju en god uppsikt, för de ser ju det ändå fortare och torde nog ekonomiskt sett vara billigare också och effektivare, kvickare att få det ordnat.
Jaha.
Och det är nutidens brandbevakning där.
Fanns det några resurser att släcka en skogsbrand? Hade ni brandkår, brandbilar och redskap och mannar som kunde rycka ut?
Det var så att det tillkom här under min tid. Jag var brandchef på bruket i 30 år. Det svarade jag för. Jag hade en brandkår på en 12 man som övas ibland. Men sen hade skogsbrandkår.
Ja, det var det jag menade.
Ja, och jag tillhör till och med den också, hade en uppgift där. Och särskilt under krigsåren så sköttes det mycket noggrant. Och var och en hade sin uppgift där. Och vi till och med övades. Och det till och med övades på skrift. På så sätt att vi fick skriftliga uppgifter. Att frågor att hur gör du, eller hur ställer du dig, eller vad vidtar du för åtgärder om du befinner dig där eller där, om du är hemma eller ute på bygden eller får meddelande om. Då fick man besvara det skriftligt. Så pass modern var det här en gång i tiden, och det har jag varit med på själv. Och det gjorde det att när vi är skogsild, nu så är som då, så var ju alla skyldiga att ingripa där. Det fick ingen vägra att inte göra det. Det skulle vara sjukdomsfall eller någonting som hindrade dem, som var befogat. Så det har nog varit ganska bra ordnat med skogsbevakningar eller brandbevakningar här i skogarna i, ja, jag kan säga i de senaste 30-40 åren. Förr i tiden var det naturligtvis svårare med en skogsel när det inte fanns vägar och inte telefon.
Mm.
Men på senare år så var ju arrendebostäderna, de var ju elektrifierade, och telefonnätet, det byggdes ut. För långt tillbaka när jag kom hit, då var det en telefonstation i dels på en i Bjuråker eller Figgesund. Och det var endast någon telefonlinje. Men sen byggdes här i början på 30-talet, tror jag det var. Jo, det var på 30-talet som byggdes telefonstation på Strömbacka. Och samtidigt så fanns möjligheter att dra ut telefon. Så jag kan säga att alla arrendatorer hade telefoner.
Mm.
Och det hade de in på bruket också. Och ändå mera har det utvecklats sen jag lämnade det här 1957. Det kan man säga att nästan alla bruket har telefoner. Och sådana där saker med telefon framförallt och vägar, det underlättar ju att sköta om en skogseld.
Ja, just det.
Och det är stora fördelar med det.
När vi talade tidigare om olika kategorier utav arbetare, skulle jag vilja fråga dig om det var stor omsättning på arbetarna, att en rörlighet i arbetskraften så att de kom och flyttade mycket ofta?
Nej, det var det inte däremot. Det har det inte varit, och det kan ju vara beroende på att de här brukarna här, de går ju ändå i särklass så tillvida att de ligger så långt inne i urskogen. Och dålig med kommunikationerna, Det var ju svårt att... kanske ekonomin inte var så stark så att de kunde säga att nu struntar jag i det här, nu säger jag upp, nu ska jag söka med plats på ett annat håll. Och det kanske inte var så lätt för dem att skriva heller och få kontakt med andra bruk. Och det var nog en tyst överenskommelse också, kanske långt tillbaka, om inte under min tid, att de nästan hade de klassade smederna, och sådana som har flyttat från ett bruk till ett annat, så visste de vad pass skickliga de var, om de var anställningsbara och även som det var hyggligt folk. Och det gjorde det att det kanske inte var så lätt för folk att flytta. Om det inte var omtyckta riktigt, så kan jag säga rent ut att de motar dem. Dels för att det inte vill bli om dem själva kanske. Och dels så, ja, motar dem för, de rekommenderar dem inte, om man säger det.
Mm.
För att de ville ha dem kvar. Om det var någon som var mindre kunnig och kanske stor familj och supig och sådär, som de ville bli av med, de kanske rekommenderat varandra. Men du såg det att det var inte så lätt. Ont om postgång och dålig skrivkunnighet och inga förbindelser. De gifte in sig nästan, så det var inavel på brukerna. Och det gjorde det att de ungdomar växte inte upp och flyttade ut och fick förbindelser med hemfolket. Allting verkar ju för att det var svårt för dem att flytta. Det var far och son, och de gifte in sig här i familjen. Alltså. Det kan man då säga att det var mycket liten omväxling på folk.
Jaha. När ni kom hit 1919, var det inte svårt då att, efter vad du har sagt nu, att komma i kontakt med människorna? För en nyinflyttad, vare sig det var du eller någon annan?
Nej. Det kan jag inte säga att det var svårt. Det var ju inte så mycket folk. Man tangerar ju varenda en. Hade någonting med dem att göra. Jag hade ju nästan hand om all industri och alla ytterarbeten och byggnadsarbeten så småningom. Det gjorde så att jag var i kontakt med varenda människa, och de var beroende av att träffa mig. Och jag kan inte säga att det var något svårt. Visst var det någon gaphals och tjurskalle som man kom i onåd med på både min och den sida. Men överhuvudtaget så får jag säga att bruksfolket var hyggliga. Hyggligt folk. Snällt och hyggligt folk och ärliga och så vidare. Det kan inte säga att de gjorde några tråkigheter direkt, utan nu gick det att handskas med dem alltid. Och kolare däremot, det hade man ju mindre med att göra. Det skulle vara i byggnadsscen om det skulle ha reparationer och så vidare. Så man tangerade ju även dem, och överhuvudtaget kände varenda en.
Tyckte du att det fanns några komplikationer i förhållandet mellan de som bodde på bruket och de som bodde ute i byarna runt omkring eller på skogen?
Det ska jag inte säga under min tid. Det kanske har varit tidigare. Att det var smederna, de har ju alltid varit högfärdiga och ansett sig vara en klass för sig. Och alla som inte var smeder var bönder.
Var det så som du har upplevt det här?
Det har jag inte upplevt här, men det var för min tid. Men under min tid så kan jag säga att det var inga svårigheter. Att det kunde bli ovänskap, det kunde ju vara med pojkarna på bruket och så i bygderna om flickorna. Att de kanske ville ta hand om flickorna på bruket och kanske tvärsom. Och då kunde ju förekomma ovänskap. Och när vi hade midsommarhelgen här med det förekom ju dans i 3 nätter. Då kom det ju inte enbart bruksfolk. Utan då tillströmmar det folk ifrån inom bolagsrajong kom det ju kolare och bönder. Och det kom folk ifrån Frisund, ifrån Delsbro, från Bjuråk, ifrån Bergsjö, ifrån Norrbo, Hassela, Strömsbruk. Och ändå mera sedan biltrafiken kom igång och bussar. Det kunde komma busslaster, det kunde stå 10-15 bussar på Stallbacken i Strömbacka på midsommaratten. Och bilar i hundratal. Ganska långt tillbaka och ändå mera på senare år. Det var så mycket folk, det kunde vara 2000 personer på Strömbacka. Och var det ruskigt och regnigt väder, då var Strömbacka lågen väldigt frekventerad, för då var det under tak. Men det var det inte på andra ställen. Utan Jovis fanns det lodanser ute i bygden här, men inte i samma storlekssal som Strömbacka låg inte. Det rymde ju flera hundra personer där. Och det hade man lyse där också på senare år. Så att det kunde ju förekomma genom att de var fulla och kanske stött varandra vid något tillfälle och så vidare. Och då skulle de göra upp med varandra och då kom små detaljerna fram och då kunde någon bara morska och ge en annan en örfil och så kom en annan till och en tredje och det kunde ju smälla hårt ibland.
Men det har inte varit något principiellt?
Nej, det ska jag inte säga att det har varit inte, åtminstone inte under min tid. Och det tror jag inte har varit förr heller, annat än vid de större högtidligheterna så där att de... jag tror inte att bruksfolket fotedels på och var rädda för att de ska få en kniv i ryggen inte. För någon, någon långvarig ovänskap inte, det tror jag inte har förekommit. Och framförallt inte under min tid. Inte.
Nej.
Nej då. Jag hör aldrig talas om att någon inte tror att svara dit eller dit eller gå dit eller dit. Det tror jag är, det kan jag säga att det har inte förekommit under min tid. Och hur i riktigt i detalj länge tillbaka, det ska jag inte yttra mig om kanske.
Jag tänkte fråga dig i det vardagliga umgänget hos arbetarna, mellan arbetarna, fanns det någon tendens till att de slöt sig ihop i kotterier så att till exempel smederna var för sig och skogsarbetarna för sig? Det här blir väl att generalisera, men...
Ja, som jag nämnde förut så kan man ju säga att de har allting. De små brukna kunde man ju inte ha en grupp för masen, en grupp för smeder, en grupp för jordbruket, en grupp för skogsarbetare. Utan de tillhörde alla grupper. Men likväl inom olika grupper så en masungsarbetare, han kunde vara skicklig som byggnadsarbetare, han kunde vara skicklig som prombyggare. De var duktiga som järn- och malmlossare och de var duktiga som skogsarbetare och byggnadsstickare för reparationer och jordbruket och så vidare. Och det gjorde det att inom bruksfolket så fick man dela upp dem efter vad de passade till. Och det gjorde det som jag säger att det var allt möjligt så att de kunde nog inte klassas som en grupp, som duktiga smeder och duktiga masungsarbetare och att de andra var bönder och så vidare. Utan det var nog samhörighet med allihop det.
Mm, det var intressant att höra.
Det har det åtminstone under min tid. För det var förr i tiden, långt tillbaka när det var större bruk och mycket smeder och så vidare, så gick ju smederna i särklass, det vet du själv. Hur det varit då att de var för mer. Det var ju smeadel de kallade och de var lite mer än andra.
En lite mer personlig fråga. Ert eget umgänge när ni bodde här i Moviken och i Strömbacka, vilka träffade ni oftast?
Det var ju inte så många tjänstemän på de här mindre brukna. Jag var ju ensam tjänsteman här nere och så var det rättaren. Och vi kunde hälsa på varandra. Så bodde en skovaktare här på bruket. Och i Strömbacka, det var disponenten och det var forsmästaren och det var kassörn. Och det var en bokhållare. Och vi var inte fler, utan vi kunde hälsa på varandra och träffas. Alla var de sig.
Ja.
I den mån. Det var ju inte så förfärligt ofta. Man får ju inte flera dagar i veckan upp till Strömbacka när det var kvällen för att hälsa på. Det tog ju tid att få häst påselad och klä sig och så fara. Och sen skulle hästen fram besvära den som skötte stallet på kvällen då och så vidare. Så man får ju inte varje dag för att gästa varandra inte.
Blev det när ni var bjudna att ni åkte för att hälsa på, eller kunde man titta in till varandra?
Det var inte alls frågan om någon bjudning, utan det kunde man komma ändå. Så att om vi kom till Strömbacka så kunde man ju hälsa på varandra. Det hände ju när jag får upp och hämtade avlöning, för att jag får alltid upp till Strömbacka och hämtade avlöningen. Jag gjorde upp avlöningen här nere för allt folket här, och där hade jag en bok och där stod det uträknat namn vad var en hade förtjänat. Och sedan när jag kom till Strömbacka då på förmiddagen, här var avlöningen kanske klockan 4 på eftermiddagen, då följde kassörn denna avlöningsbok förvärv så här, och då satt en bokhållare, då skrev han namnet och hur mycket pengar han hade, så många ton, och det var precis så många dagar eller så många timmar, och då lades det i kuvertet. Och när allt detta var gjort, kassören räknade upp pengarna innan vi började lägga in, och sedan räknade han upp pengarna sedan vi har lagt in i kuverten. Och om det inte stämde, om det slog fel på en 100-lapp eller en 50-lapp, då var det att ge sig på. Då fick man öppna vartenda kuvert och se efter. Det kunde hända att det kunde ligga en 50-lapp för mycket. Det satt jag Sörn och räknade till pengarna då. Och jag satt bokhållaren och tog emot det och räknade, och sen räknade jag och så lade jag in pengarna. Men icke för ty så kunde det hända att det kunde komma med både en 50-lapp och en 100-lapp och en 10. Men då när han har räknat kassan och det inte stämde, så fick vi inte ge oss för en öppna och räkna om vart enda kuvert för att det skulle stämma.
Mm. När vi talar lite om umgängesformer och
får jag säga en sak till. Då när allt var klart, då fick jag pengarna i en väska, och så får jag ner till Moviken, och då hade jag avlöning på kontoret här. När jag bodde här nere så får jag upp och hämta, men sen jag flyttade upp där så jag gjorde även upp listorna där för allt folk som sorterade mig, och då fick jag bilen och fara ner och avlöna här. Och sen när det var klart så väntade bilen på mig och går tillbaka. Så gick det till med avlöningar. Och det var 14 dags avlöningar. Det kallas för förskott i mitten på månaden. Och det kallas för huvudavlöning. Några dagar 5-6 in på ny månad som man har räknat ut allting. Alla listor och allting. Uppgifter måste ju in till kassören, till bokhållaren, avlöningsbokhållaren, för att räkna ut. Vad var det innan förtjänat? Så att det fanns listor och avlöningsböcker på det. Så att det var allting klart innan man kunde börja lägga i dem. Så gick det till. Och då kunde det ändå hända att om någon person fick sjukdomsfall eller skulle köpa en ko eller kanske skulle köpa någon möblemang eller någonting sånt där, så kanske behövde ett förskott. Och då fick de det. Emellan det. Och då gick det in som ett förskott nummer 2, och det räknas utav. Och dessutom hade man ju avdrag för ved och lyse. Och det kunde ju vara Ja, ved och lyse. Det togs ju per år. Och då var det uträknat i en special där. Hur mycket ved var och en har fått. De fick 21 kubikmeter ved till ett visst pris. Och det var olika pris för ordinarie och extra arbetare. Skillnaden ska jag inte säga på rak arm, det kommer jag inte ihåg. Och då fördes ju slutsumman på att så mycket ved var han skyldig för. Och även så för lyset. De hade en eller flera lampor och det var någon som läste av det en gång på året om det var en 50-årslampa eller om det var en 60-årslampa där och fördes in efter det. Det fuskade de ganska bra med. Så att, men när de fick se att det var någon som var ute för att läsa och ta av lyset, då var de kvickast i 60-årslampor. Det kunde förekomma att man hade en 50-årslampa hela året, men just den dagen så var det en 25-årslampa.
Ja, det tror jag det.
Och så vidare. Jo, och så fick de ju mjölk. De brukade ha kor och dela ut mjölk. Och de fick ju, de ordnade till det med att bereda smör. Köpte det och då förde den som lämnade ut mjölken och så höll upp en lista och lämnade in till kontoret och det drogs ett av på avlöningen. Och det där modereras med, om de har dåliga förtjänster och då tog man mindre avdrag och så vidare. Så att det var något avdrag. Jo, så hade man skatten. Vi var skyldiga att ta skatt också. Och det lämnades in lista, det kom fjärningsman. Genom landsfiskalen lämnade in skatteuppgifter av dels kronoskatt och dels kommunalskatt. Och kommunalskatten den togs upp utav kommunalnämndens ordförande. Och han kom hit på Strömbacka och tog upp kommunalskatten. Då satt han i gamla skolan, den nuvarande bruksgården. Där satt han då en eller ett par dagar och då fick de gå dit och betala skatten. I den mån de orkade med så kom de på restskatt och restskatten det fick vi driva in. Och kronoskatten det kom kronobetjäningen med listor från landsfiskalen genom polisman eller fjärdingsman och lämnade upp det. Och då fick vi ta i den mån som det fanns att ta utav i avlöningar. Så det var ganska besvärligt men det kunde släpas efter med både ved och lys och skatt framförallt som var ganska besvärligt. Men vi gjorde så för att inte de skulle skälla på kontoret så bestämde vi det att fjärdingsman fick se listan vad han hade för inkomster och vad det var brukt att göra avdrag. Och sen fick han skriva i själv. Att så mycket tar jag. Jag tar 10 kronor, jag tar 25 kronor på den och så vidare. Då fick de vända sig till fjärdingsman. De hade inte någonting att skylla oss för på kontoret där. Och det var ju en styrka för oss där. I alla fall så kunde de tycka att vi var jäkliga och höll efter dem hårt där. Så hängde det ihop med den saken.
Vad hände med en arbetare som blev alldeles förtvivlat skuldsatt?
Ja, vet du, under min tid så kan jag inte säga att det förekom. Det gjorde de inte.
Nej.
Men längre tillbaka, när smeden hade, som jag nämnde om, inmätning av kol och järn. Och så tog de ut spannmål och sill och salt och strömming och allt som hörde till förnödenheterna som bolaget tog hem då. Så kunde ju stora familjer, kanske i hösten inte var så beräknande utan de tog ut för mycket, säger jag. Kanske inte för mycket men mer än vad de kunde orka med genom misshushållning. Jag menar inte att de tog ut för mycket för livsuppehälle utan de behövde det mycket väl om det var stor familj. Men de kunde inte ekonomisera det. Och då kunde det ju hända här, det har aldrig förekommit under min tid på bruket, att någon har blivit så skuldsatt så att de fick göra avskrivningar. Men väl för arrendatorer. Jag vet att det var några gamla arrendatorer som hade slutat sina dagar och var skyldiga på bruket. De kunde förlåna pengar till en häst, de kunde förlåna pengar till en ko och de kunde förlåna pengar kanske till jordförbättringar på något ett eller annat sätt och var skyldiga. Och det kunde hända att en ko där hade otur med att milan brann upp för honom. Då han ju kört in den och gjort mycket arbete men fick ingen ersättning. Och det var inte bara det inte. Kanske att det var dåliga vintrar, dåligt före och de hade dåliga skiften, dåliga basvägar. Och det kunde bli sjukdomsfall så kanske att en häst fick stå inne för att han varit skadad i en fot eller att han fick något annat fel. Han kunde få kvarka någonting och sen en häst, nu var det inget uträttat och så vidare och så vidare. Det gjorde att någon kunde komma på obestånd. Om de då inte kunde driva in det på gamla dagar så vet jag att det har förekommit här när revisorerna var uppe här och ekonomichef. Det vet jag till och med inträffade när Westbergstina var ekonomichef. Han kom ju till Iggesund i 30-talet och han och revisorn, ekonomichefen och revisorn och närmaste kamrern, de var uppe här någon gång ibland för att generalkontrollera kassan här att ja, tänkte man för skingre eller några felräkningar eller någonting sånt där, så att då räknade de igenom allting, varenda papper som har inkomst och utgifter, så räknas det ner och kollas och sen kollas kassan och då skulle stämma.
Vad var det med de här skulderna då?
Då kunde, ja, vi säger att de kollade skulderna också då och då kunde ju hända att de i förmildrande omständigheter kunde skriva bort någon skuld ibland. Det vet jag har förekommit. Men jag kan inte påminna mig någon namn och inte storleken heller.
Nej,
men
jag vet
utav praktik att det har förekommit.
Ja. Men vi talar om arbete av olika slag, tänkte jag fråga om det under din tid förekom att minderåriga var anställda vid bolaget.
Jämfört med fortid, då kunde ju ta småpojkar från skolan som kolskjutare. Det har kanske de gamla här har berättat om för mig. Men som minderåriga, så om jag tänker mig att in till 18 år var de minderåriga och i smedjan så hade vi pojkar som reglerade lufthammaren och de var under 18 år. När vi räknade upp personalen i smedjan så kom jag inte ihåg den som reglerade hammaren. Och det var minderåriga pojkar. Mm. Och alla pojkar in till 18 år så hade en arbetsbok. Och i den boken, det skulle närmaste arbetsledaren, den förde jag. Det förde jag hur gamla de var när de började arbeta. Och om de var i smedjan då säga ett halvår och sedan var ute på något annat arbete, det skulle jag föra i denna bok. Och sedan var doktorn uppe här en gång på året och undersökte dessa pojkar. Då fick vi ta bort dem från arbetet och vi gjorde det på kontoret. Då hade doktorn denna arbetsbok och då såg han vad de har gjort och han undersökte hjärta och lungor och lever och fötterna och bena och händerna och undersökte det. Och då skrev han in i denna bok kvaliteten på dem, om de var klena, om de var magra eller om de var kraftiga pojkar och så vidare. Det fördes det från år till år. Och det upphörde vid 18 års ålder. Mm. Så att jag kan säga att under min tid så har minderåriga beräknats ifrån det de började arbeta då till 18 år.
Jaha. Nu ska vi se vad jag mer skulle fråga om. Det var apropå, vi talade tidigare om umgänge mellan folk på bruken här. Om du kunde berätta någonting om festseder som fanns. Vi har redan berört midsommar. Var det något annat tillfälle vid året då det var allmänna festligheter av, inte av samma slag, men av något liknande slag?
Nej, det skulle vara bröllop då, om det var någon festelsändning då. Då var det väl så att då bjöd de väl hela bruket. Om det var ett bröllop. De kunde ju ha bröllop på den här gamla kontoret här. Det är rivet nu. Det var en lokalitet där som godtemplar höll till. Och även så om de hade några andra tillställningar. Och jag tror inte att det var några fester, i alla fall inte under min tid. Annars en godhemd hade sitt och hade några basarer och lite nöje då samtidigt. Och så hade ju det midsommarsfesterna här. Men annars så några återkommande högtidligheter och fester, det förekom inte under min tid.
Nej.
Och hur de kunde träffas, det kunde bero på när, om de fick hem sprit och sådana som använde sprit, att de kunde bjuda varandra och gå emellan hemmena där och så länge de orkade gå då. Och ta sig en bläcka och så vidare. Men det var mera internt. Så några direkta festligheter under året, det kan jag inte påvisa att det var.
Så vill jag fråga hur det var med jakt- och fiskrättigheter?
Ja, det var nog ganska fritt med det förr i tiden. Det fick de gå åt skogen och jaga. Det var ju inte så många som inte hade det, utan arbetsfolket inte. Och inte så många bland tjänstemän heller. Men jag för min del, jag var flitig ägare. Jag hade alltid jakthund. Och varje söndag under jakttiden, hare och fågel tiden, så var jag alltid i skogen på söndagarna. Och jag kunde ha sällskap med forskmässan till exempel eller någon annan. Eller också var jag ensam. Och jag hade ju rättighet att göra det. Men så småningom så var det jaktkort. Och då var det förbud att de fick och jaga hare och fågel. Men om de köpte jaktkort så kunde de få ett område utsakat där de fick vara och jaga. Och fisket har ju alltid varit fritt. Till på senare 20 åren då infördes det fiskekort. De odlar ju fisk här. Laxöring och röding och så vidare. Och då för att det skulle kunna få växa till och bevaras och så vidare, så fick de betala fiskekort. Beträffande älgjakten, det är ju en kort tid som är älgtid. Och det är var några speciella än idag, sådana som övar sig för att få färdighet och skicklighet och kunde uppträda som älgjägare, dels för djurens skull och dels för sina medkamrater, att de inte sköt till höger och vänster. Och det var alltid så att då var det olika jaktlag. Det fanns ett jaktlag här, det fanns jaktlag i Edriksfors, det fanns ett i Frisbo och ett i Furberg och så vidare. Och då kunde de ha en ledare i skovaktaren. Och det var sådana som hade goda gevär och var duktiga, kunde handskas med geväret så att det inte var riskfyllda när det kom. Och så fick det vara nykter och ordentligt folk. Det var nästan AO att de skulle vara nyktra och inte ha sprit med sig och framförallt och så vidare. Så var det med jakten och de det är beträffande älgjakten, det är så än idag.
Tror jag. Ute i byarna, åtminstone i Fönebo, så vet jag att kolarna hade bystämmor där de bestämde angelägenheter för byn. Nu skulle jag vilja fråga dig om ni i bolagsledningen hade några spörsmål som dryftades med bystämman, som gällde till exempel vägunderhåll, plogning och så vidare, eller något annat.
Jo, då hade ju det borta som du nämner om, så fanns ju en väg, samfällighet, på norra sidan om norra delen, och det brukar ju vara sammanträden om det, och då den bevistade en skogvaktare som liksom var chef och ordförande i den där styrelsen där, och bevakade bolagsintressen i det fallet där. För övrigt så på de stämmorna så var det väl ingenting som rörde deras arbeten, och vare sig det ena eller andra. Sådana sammanträden, det har nog inte förekommit, inte. Utan det var nog mest vägsamfällighet som de behandlade där.
Ja, just det.
Och det förekommer än idag. På den vägen särskilt.
Jaha,
Det.
att de har möten och så
Ja.
vidare. Jag tänkte fråga dig hur länge det har varit allmän regel att arbetarna har kunnat ha kofödor här?
Det har nog varit ifrån begynnelsen.
Ja, och till hur långt fram menar jag nu? Nu är det ju borta, systemet som sådant.
Ja, vi kan säga att det förekom nog med andra världskriget.
Jaha.
Man kan säga att det dog bort lite undan för undan. De som har haft jorden i allmänhet, de vart äldre och gick ifrån det när de blev äldre och pensionerade och så vidare. De som ville ha det kvar som pensionär, de fick ha det kvar. Och de yngre, de hade andra intressen. Så de yngre egentligen, det var ytterst sällan som de övertog en koföda. Och i och med detsamma, någon gammal lämnade ifrån sig, så om det var en pensionär så kanske han kunde arrendera ut den till en annan som låg granne med jorden och hade några förmåner utav den istället då, som mjölk eller någonting sånt där. Det förekom ju. Vi ansåg att hade ingen betydelse om de skötte den jorden själva, då fick ha det kvar. Det var en förmån för dem då.
Så systemet har självdött?
Ja, man kan säga det att de gamla, de gick ifrån att sköta sina jordar, och inga unga som ville ta hand om det.
Nej, jag förstår.
Det är anledningen till det, att annars kofödorna fanns ju där då. Men när de inte ville ha dem så fick den växa igen, om det inte låg inte bolagets övriga jord. Då kopplas det in med den övriga jorden som bruket hade.
Jag har en fråga här som gäller hygienen på bruken. Vi glömde ta upp det igår när vi, eller i förrgår när vi talade om sådana saker. Till exempel sopor och avträden. Var det bolaget som skötte renhållningen?
Ja. Givetvis. Det var ju avträden, och det kunde vara både tre, fyra, fem familjer som hade ett avträde, och det skötte ju bolaget med att de hade en sorts slädar som stod in under puträttslädar där, och de där kördes ut och tömdes på täkterna eller blandas på något annat sätt. Så att det skötte bolaget om. Och sedan ladugårdarna, de hade ju sina kofödor. Det fanns två långa ladugårdar på Strömbacka, som var väl åtminstone en 20 ladugårdar i varje hus. Och då hade de sin gödselstad då på baksidan där. Och i vanliga fall så var ju de här avträdena i närheten utav gödselstan då. Det delade de ju upp med några plankor emellan där, så att var och en hade sitt för sig. Och sedan var det ju sopor. Det var ju mycket släp. De mycket roade av att ha granris på lördagarna och lägga fram på trapporna. Det var nästan genomgående brand. Och det var ju ganska mycket skräp utav det. De hade julgranar varenda hus. Det skulle ut och bevaras. Och de hade ju, när det inte fanns vatten och avlopp, så det var att bära ut slasket då. Och annars släp som blir naturligtvis. Och det var stora sopbackar där. Och de hade sina vedbackar. Det var egentligen flöt ihop sådana där saker. Och det var nog, det kan man nog säga, var nog ganska ohygieniskt. Det låg ju öppet. Jag vet, under min tid så brukar jag ta hem åtskild med kalksäckar, osläckt, som rättan fick beströ dessa sopbackar med på sommaren. Det var ju flughärdar. Och det var nog belukt och annat. Så det var ganska dålig stämpel.
Det brändes inte eller kördes bort sopor mellan
varven? Jo då. Det kördes bort då och på någon sophög. Och de brände också. Men med hästar och folk på senare åren, det var ont om hästar, det var ont om folk. Och de hann inte med sig. Rättan hann inte med det, och det gjorde att jag vet till och med att vi fick påsökning av hälsovårdsnämnden. Det fick vi. Och det gjorde ju det att här byggdes ju vatten och avlopp efter 200 år sedan bruket var anlagt. Det är anlagt 1752, och 1949 då hade vi en firma här som gjorde borrningar här. Jag nämnde om det där med ovanför berget i grinsugan där, och där anlades brunnar och stora vattencisterner och pumpanordningar. Och så byggde vi någon kilometer vatten, och det är 4 tums rör som ligger därifrån över hela bruket. Och då blev det ju möjlighet till att få in det i alla bostäder. Men då kan jag säga, hela bruket var inte, det var inte moderniserat, utan först sedan vi fick in vatten och avlopp på hela bruket, sen kunde vi gå in för att modernisera bruket.
Ja, just det.
Då gick de där ledningar längs parallellt med landsvägen, och det är ju bostäder på bägge sidor där. Och då fick vi för varje hus som moderniseras, och så drog vi in det och kopplade på vatten och avlopp då. Och det fick man ta pö om pö. Så det var många som fick reparera, men andra fick vänta. Men man fick ha en plan på allting. Men i och med detsamma som man fick vatten och avlopp, då var man ju fri dessa sophögar och detta skräp. Att det var en sophög ändå med grönsaker, men det kördes alltid bort. Men det var sånt där slags som bara skjut ifrån familjerna. Det, om det också rättaren körde på någon mossa och myra som där för att fånga upp, så blev det ju ändå en pesthärdare. Och det var inte så trevligt. Det kan jag då ärligt och uppriktigt säga att det var dåligt beställt med det. Och det var nog inte för några snålheter, utan det var bara att de hann inte med att sköta det. Och dessutom så kanske det inte var så brukligt heller, och det är ingen anklagad för att det är ingen dom.
En sån sak som gatubelysning, när kom det till upp i Strömbacka och här i Moviken? Har du något minne av det?
Ja, i all enkelhet kan jag säga att det tillkom gatubelysning. Den första kraftstation i Strömbacka, den byggdes 1911. Och den generatorn var på 11 hästar. Och då sattes det upp en lampa vid Forsmästarbostaden, och en vid logen, och en vid smedjan, och en vid herrgården. Det var en 4-5 cykel ytterbelysningar. Det var liksom början. Men de hade inte råd till mera, för att de fick bara en lampa i köket på 16 ljus. Och Det fanns inte mer att ta. Inga motorer någonting förekom då. Sen byggdes det ut till en större motor som var väl, eller lysmaskin som var kanske 20 hästar. Och sen fick vi en på 67 hästar, det var 1930. I samband med att smedjan brann upp och vi moderniserade det elektriska. Och då var det mycket bättre beställt med lyser. Då kunde vi få, då till exempel kunde få lysa över sjön till Matsbo. Vi drog ledningar över sjön där då. Och det hade ju varit utan alltid förut. Och så fick vi upp en hel del med ytterbelysning då i bruket. Nästan överallt. Så det var ganska bra då.
Mm.
Och sedan byggde vi om 1937 och fick en lysmaskin som var på 150 hästar. Och då kom vi till och med en del maskiner inom industrin med försedda med elektrisk kraft då. Och även mera med lyser. Och då kunde folk till och med skaffa dammsugare och kokapparater och så vidare. Så att det fanns tillgång då.
Ja. Tänkte jag fråga dig om en helt annan sak. Det är ju allmänt bekant att det förr i tiden var väldigt vanligt att människorna var skrockfulla och trodde på vidskepelse och sådana saker. Vet du några exempel på det här uppifrån sen du kom hit?
Jag är nog ganska fri för det.
Jag menar inte dina egna åsikter utan vad du har hört från andra.
Ja, det kan jag säga att jag har nog inte så mycket kännedom om. Det inte annat än att smederna hade sina tomter i smedjan som de stödde sig till. Som de till och med såg och de ordnade åt dem. Det är ju långt före min tid. Så chockfulla var det nog inte i smedjan när jag kom hit. Och dessutom förekom det med kolare.
Mm-hmm.
Att de hade milan igång och de kunde ligga och vila och höra att det var någon som ropade på dem, att det var något ljud och så vidare. Och att när de kom ut så slog milan eller det brann i milan eller någonting sånt där. Det kan man höra än idag, att det tror de absolut på. Att det är något omedvetet där, att de får en påsökning. Det är något annat på bruket här. Nog fanns det någon gumma här som de kanske bar lite respekt för, att hon kunde trollas, det är blod och hon kunde tälla till en satyg och sina medmänniskor, och att de kunde säga att det berodde på den och den. Men jag är ganska kemisk ren ifrån att kunna berätta någonting om det, för det har förekommit så lite under min tid.
Vad heter den här gumman som kunde?
Ja, hon heter Nyström, heter hon.
Jaha, ja.
Och själv har jag aldrig varit någonting för skrock. Jag har aldrig trott på sånt där själv, och jag har aldrig ägnat mig åt att forska i det heller.
Nej.
Och det kan ju hända att man kunde ha fått veta en hel del saker om man var intresserad och skrockfull själv. Men den läggning har jag inte haft inte. Jag har bara litat på mig själv, och när jag varit ute om det hänt någonting så jag har inte haft en inställning att Hinora är med i spelet eller på något sätt, utan men en del människor, de är ju så troende på sånt där, så de tror att det är någonting som det beror på.
Mm.
Vi talar om grindsugan.
Ja.
Grindsugan, den är utav en gammal datum. Och det fanns så att när brukets folk där uppe hade sina koföd och sina kor, så hade de fritt skogsbete för korna på sommartid. Och de fick, de samlades på morgon, ja det kan jag vet inte, min tid var på 50-60 kor, en lång rad. Och de, ändra gick de åt Bergsjöhållet och det var grindar där, eller också gick de åt grindsugan. Och då gick det ett saket ifrån grindstugan rätt ner till sjön, och så gick det en sakhet längs hela landsvägen ner till Moviken.
Mm.
Och detta sakhet var dels för att inte kreaturerna skulle kunna gå in på bolagets jordbruk, dels för att inte komma ner på järnvägen för vagnarna. Det hände att de körde ihjäl en ko en gång. Och dels för att de inte skulle kunna komma tillbaka in på bruket och trampa ner om de hade små trädgårdsräpor och potatisland. Det gjorde det att det var grindsuga och två stora järngrindar där. Och där bodde en gumma som de kallar för Grindsubritta. Henne kände jag, vem hon var förut, det vet jag inte. Hon hade 100 kronor om året för att hon öppnade grindarna för alla hästskjutsar i bägge riktningarna på sommartid, när det var frågan om bete. Dessemellan på vintertid behövde ju inte stänga grindarna inte. Bara om det drog kallt åt dem på bruket så att de ville stänga. Men det var under själva betningstid när de var ute på skogsbete. Och dessa grindar, väldigt snygga och trevliga grindar, det stod P.A. Tam 1842 på dem där. Och det hände sig 1930 att det kom en bil. Det var ju inte så vanligt med bilar. Och den hade inte sett att det var grindar. Jag gjorde en förbättring på det. Och det var det att jag satte upp två stycken runda plåtar som var skarpt rödmålade upp på varje grind. Som stopp. Och det klarade nog många bilar, förstår jag. Men som vacker dag så var det en som testade om att köra sönder på bil och grindar. Och då fick vi åläggande genom länsstyrelsen som vi blev anmälda. Och det har varit en bolags interna sak. Det gjorde som de ville förstås. Men när biltrafiken blev då så blev en olycka så fick vi inte ha grindarna där.
Ända fram till dess så hade hon alltså öppnat och stängt dem sommartid.
Ja.
När var det här då?
Så, som det olyckan inte
är.
Ja, 1930.
Jaha.
Och sen så fick vi inte ha dem det. Vi tog bort dem. Och sönderkörde det och så länge som sådant. Men det finns kvar i alla fall. Jo. Och nu hade jag rivit bort insugan också.
Ja, det var väl synd.
Ja, det tycker jag var synd.
Är det många andra byggnader i Strömbacka och Moviken som är borta nu?
Ja, det är det. Gamla kontoret är borta här och här är lokstallet och det andra huset som är rivna. Och i Strömbacka, det är ju massor av sådana här ladegårdar till koföderna. Och det är de stora ladegårdarna med en 20 ladegårdar, det är borta. Så var det tre sådana stora ladegårdar som är borta. Och det är flera bostadshus och logen. Och två, det är tre stora hus nere i haven de kallar. Och i Matsbo har de rivit hus.
Jaha.
Och det är offentligt. Och sågen. Sågen och ett stort virkeslider som var kolhus förr i tiden. Det är bortrivet. Och en fabrik, hylleri, ganska relativt nybyggd, den borta. Och kolhuset är borta.
Mm.
Och det res väl för 4-5 år sedan. Och en bostad mitt inne på bruket, tre bostäder mitt inne på bruket är rivna. Och så grindsugan. Det är ofantligt många saker. Och här är stora kolhuset rivet här. Och en sån sak, det kan man säga, det är ett överloppshus som bara kostar att underhålla. Om ett annat som är tak. Det var takspån på det. Gamla kontoret här. Det var muret att ta slagtegel. Och det började taket bli dåligt. Det kostade en 3-4 tusen att lägga ett nytt tak på. Men det användes inte för någonting.
Nej, jag förstår det.
Och jag menar att det får man förstå på ett gammalt bruk. När man inte använder för ett gammalt hus, så är det ju en idé med att underhålla. Det är bara kostnader.
Mm.
Och det är bättre att riva bort det och göra rent och snyggt där.
Mm.
Annars så blir det förfallet.
Ja, just det.
Och ser sämre ut än om man river bort det. Så det är ju anledning till det.
På tal om gamla saker så här så tänkte jag fråga dig om det finns eller fanns när du kom hit några gamla original utav människor som du har ett speciellt minne av. Vi har nämnt Grinstu-Britta, hon är väl ett typiskt exempel på
ja.
Vad jag menar.
Det är det visst det. Hon var ganska vindöjd. Hon var inte vindöjd heller för att ögonen satt nästan på sidorna på skallen. Och de kallade inte breda blick. Det var inte någon vacker kvinna precis. Hon var nog ond under och svor som en borstbindare. Vi hade en masmästare här som heter Johannes Sjöholm. Han hade en syster som heter Lotta. Hon gifte sig på gamla dagar med en smed på Strömbacka. Det var inte rätt navla. Hon for som ett torrt skinn över bruket och hon sprang i stugorna och kom in bara och slog sig ner och satt där och tittade på dem. Och hon kunde komma in ibland där familjen åt middag. Då kunde hon slå sig ner och rapa som en bonde och sa hon, ja rapar jag fast jag hungrar, sa hon. Och så vidare. Och vi hade en gubbe här som kallade Plan Lars. Det kanske var en sån där stygg gubbe som du kanske nämnde om som kunde ställa till Saty. Han kom härifrån, men det var nog en ful gubbe där. Han var nog 75-80 år när jag kom hit. Och några riktiga åbäken så där, det kan jag väl inte säga att vi hade här inte. Som man hade några besvär utav precis.
Nej, jag menar inte att det behövde vara misslyckade existenser.
Nej.
Utan bara gamla som du har något speciellt minne av överhuvudtaget.
Att det fanns gubbar som var roliga. Jag hade en flicka, hon var 40-45 år. Kallade sig Knivanna. Hon for ju kring och pratade och var lite hur som helst där. Hon var släkt med, har du talat om Pilarbitta, Spendelass och Kniven i Delsboligan på 90-talet?
Nej, det tror jag inte.
Hon var anförvant till den ligan. Hon var kanske inte riktigt navlad den där, utan hon pratade och stod i hur som helst. Annars så kan jag inte säga att jag har några speciella minnen av sådana saker inte.
Du nämnde den här Grinstu-Britta. Fanns det andra arbeten för en kvinna uppe på Strömbacka?
Som arbetare?
Ja, jag räknar inte arbete i hemmet nu, utan jag menar avlönat arbete från bolagets sida.
Det var det något annat än disponenten. Han hade ju, jag tror han hade 10 kor, det gick in i hans lön. Och även så här, för min företrädare hade några kor, även så här disvårdsförvaltaren där. Och det hade ju fruntimme som skötte ladugården.
Jaha.
Och det hade vi, när vi kom hit här så skaffade Amran Lindman 10 stycken unga fjällraskor. De var vita med sån där bläckstänk på. Fina ungdjur som mjölkade. Och då hade vi en lagerspia som skötte om det. Och för övrigt så var det inte några kvinnliga arbetare. Ja, någon som ställde kontoret.
Ja.
Det fanns det. Och så, om vi går tillbaka till koningsperioden här ifrån 1859 fram till 1919. Det var ju kvinnor som eldade där. När de började med den metoden, om de började redan på 1859, det var första kolugnen, den låg rätt nedanför här. Det vet jag inte, men änkor. Och om det var några gamlejäntor så där som inte hade någon levbröd, han kanske skulle leva på fattigvården, så fick de göra sånt arbete. Den här fru Viber,
Ja.
Hon är enda kolung.
Det har hon berättat för mig.
Ja, hon var ung änka här och bodde i en av gårdarna här uppe. Och det kallas för Ängpostaden.
Ja, hon har berättat det
ja,
för
visst det, ja. Och då fick de ju för att tjäna lite pengar. Det var inte mycket att leva på. De hade 50 om dagen för det enda det. Och 12 timmar. Stämmer det?
Ungefär, ja.
Ja. Och det märker att det var inte någon som plogade åt dem. Utan då fick man lukta och trava fram ur täkterna här. Kanske i halvmeter snön här.
Mm.
Och när de skulle till arbetet. Och ifrån arbetet. Så där använder de ju fruntimmer. Men för övrigt så var det inte sån industri här. Jo, på sommaren när slotten var. Då hade ju kvinnor som var med där förstås. Och refsa och hässa det. Men det var enda tillfället. Men det var ju bara någon vecka det. Annars förekom det inte.
Slutligen tänkte jag fråga dig om de mest betydelsefulla förändringar som har skett här på brukssamhällena under din tid här. Jag menar i utvecklingen sett, inte när ni la ner bruken utan någonting som har fört framåt väldigt mycket, som har betytt mycket för folket.
Mm.
Om det är något särskilt.
Ja, jag kan väl säga att en bättre standard av bostäderna, det är ju en avsevärd förbättring här, både interiört och exteriört. Och det är ju beroende på att det är anlagts vatten och avlopp. Det är ju det väsentliga kan man säga för att kunna få en bättre bostadsstandard. Och när kanske antalet människor här, man bott i dessa bostäder, när det minskade naturligtvis när bruken har lagts ner här, så var det en del bostäder som var tomma. Och det gjorde att när man har restaurerat bostäderna efter införande av vatten och avlopp, så har man kunnat göra större lägenheter. Byggt om husen så att man har gjort två lägenheter utav tre och så vidare. Husen här i allmänhet belagts med tegel och utvändigt hade ju målat och reparerat dem och kanske bättre med vägförhållanden och ploniga på bruket på vintertid och så vidare. Däremot hade ju gått tillbaka med att det inte finns några affärer här. Och det är ju en nackdel. Men det kan jag säga att det beror på befolkningen själva. För att när de hade egna affärer, både Moviken och Strömbacka och Hedvigsfors, om de har gått in för att gynna sin egen affär och inte köpa åt alla bilar, slaktare och brödbilar och Konsumbussen och pilsnerbilen och så vidare. Och om de har gått in för att nu ska vi hålla oss till vår affär här och köpa lika billigt där. Nej, du kan visa in på sådana där och kanske handla på kredit och så vidare. Och jag skulle kunna tänka mig att många av dem där har nog fått förlorat på god tro också. Jag skulle tro det. Men det anser jag absolut beror på dem själva. Att de inte har gynnat sin egen affär.
Mm.
Absolut.
Jag kommer att tänka på en sak till. Till den här enheten Moviken Strömbacka så hörde ju också Hedvigsfors.
Ja.
Hade du eller tror du att folk i gemen här på bruken hade kontakter med Hedvigsfors?
Nej, inte annat än vi tänker befolkningen, det var släktförhållanden. Men vi hade ju inte annat med dem att göra. Det var ju en jordbruksinspektor och han under honom sorterade både Strömbacka och Movikens jordbruk. Och flera bruk till exempel Iggesund och många större utgårdar. Och vi hade ju naturligtvis en viss samhörighet här. Men han var platschef han och svarade för det själv. Och då var det ju inte annat än i byggnadshänseende så där och vägunderhåll som vi tog del av det. I alla fall så var han fullkomlig platschef och skötte det.
Tack ska du ha så mycket för det här.